Nu tänkte jag använda mig av storbibeln. Så nu är ni, får ni huka er i bänkarna. Det vet jag inte om du gör. Yes. Igen det här. Snabb redigering. Jag utlovade att ha ett litet bibelstudium om sinnets tre rum förra lördagen, utifrån också lite grann vad Maria talade om. Hon använde sig nämligen av ett bibelord som också jag kommer att ta som en del i det här bibelstudiet från Romarbrevet 12. Jag återkommer till det. Sinnets tre rum. Det är ju kanske lite speciellt för oss att känna igen sjöbodar som ett uttryck, eller för som en bild på sinnets tre rum, tre sjöbodar. Och sjöbodarna oftast bestod av ett rum med lite loftaktigt. Men vi skippar loftet. Där finns tomtarna nu. Men nu ska vi ha ett rum. Och tre rum. Och de här tre rummen representerar någonting som uppmanas i Bibeln, i Filipperbrevet 2 och 6. Så säger Bibeln så här, en uppmaning: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är inte dåliga målsättningar, om man säger så. Vi bör ha, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och hans sinnelag kände ni igen. Han som kom som en kung, men ödmjukade sig och blev som en av oss. Gjorde sig ödmjuk. Det är Kristi sinnelag. Och jag har redan fått böja mig för stoltheten och ödmjuka mig inför tekniska problem som blir min prövning, känner jag. Men hoppas ni står ut med prövningarna. Vad ska vi börja med? Vad tror ni för sinnelag, sinnet? Det är som vårt själsliv består av. Jo, första rummet är tankerummet. Tänk ändå, sa Alma Fahlström. Det var ett uttryck som min mamma ofta använde sig av. Tänk ändå, sa Alma Fahlström. Och jag vet inte vem denna Alma Fahlström var. Jag har aldrig fått reda på det, men hennes namn har fastnat, märkligt nog. Tänk ändå. Så är det ett annat rum som heter känslorummet, och färgat rött förstås, känslorna. Kan ju vara röda av kärlek, röda av ilska och så vidare. Det kan vara mycket rött där. Viljerummet har jag valt att sätta som blått en dag. Viljan är väldigt stark. Och kanske skulle det vara lite starkare blå färg, men blått. Tankens rum. Det är ju ett rum som innehåller väldigt mycket. Det är nästan, man glömmer bort ibland hur mycket som kan bryta ihop sig i det där tankerummet. Det är otroligt vad som händer i det här tankerummet. Första Moseboks 6:e kapitel slår vi upp. Och så läser jag verserna 5 och 6. står det så här. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Det här är alltså det som föregår Noas ark. När Noa fick uppdraget att bygga arken för att rädda en bråkdel, en handfull människor kan man säga. Eftersom ondskan hade vuxit sig så stark och så stor på jorden att han ångrade. Kan Gud ångra sig? Ja, tydligen. Det står så. Eftersom människans tankar bland annat var så onda. Och du vet att tanken, det är ju början på någonting annat. Det är tanken som den här handlingen startar. Det tänkte jag inte göra. Jo, det tänkte jag visst. Alltså det är märkligt, alltså det går så snabbt tankens vägar att vi hinner inte hejda oss. Och då kan vi ju göra saker oförtänkt. Tänk först, handla sen. Ett råd. Romarbrevet 12:2 sa jag vi skulle lite grann utgå ifrån. Det är ju ett välkänt bibelord för ni som är bibelläsare. Då står någonting om anpassning. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom, vadå? Genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det är inte lite som händer när vi börjar använda oss av tankarna på rätt sätt. Och att vi kan få förnya vårt tankeliv. Och man kan ju också säga så att man kan ju få välja sitt tankemönster. Det står i, här är det står alltså att vi uppräknat en mängd goda saker. Och så säger Paulus, tänk på allt sådant. Det går alltså att fästa sina tankar på speciella saker. Att man kan välja att tänka. Här kommer ju också det han spelar redan nu in på den här, det här tredje rummet, viljans rum. Men vi kommer dit. Romarbrevet 8. Och verserna 5 och 6. Då står det så här. Det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Det är starka ord det här egentligen. Att tankens verksamhet i oss är antingen död eller liv. Det är två väldigt stora kontraster. Och i Efesierbrevet säger Paulus, talar han gång på gång om förr var det så där. Men nu, förr och nu, ja, det har skett en förändring. Och så kan det också hända i vårt tankeliv. Ibland så kan tankarna spela oss ett spratt. Att oj, det vill inte jag ha i mina tankar. Det kommer tankar som man absolut inte skulle vilja ha där. Men på något sätt har det läckt in saker och ting som fäster sig i våra tankar. Det kan vara saker som vi ser med våra ögon. Jag har två par. Så är det värre. Nej, men alltså det vi ser, det vi hör, det vi luktar oss till, det vi smakar, alltså alla dessa sinnen, till och med vansinnet, kan vi använda av och få in i våra tankar. Och avslutningsvis också när det gäller tankens rum ifrån. Nej, två bibelord till har jag först. Första Petrus brev 4. Det blir en hel del bibelord. Så att ni får ge er till tåls. Första Petrus brev 4 och från de två första verserna. När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Den här bibeln är så fylld av recept på andlig hälsa. Att tänka, att väpna sig med hans sätt att tänka. Hur tänkte då Jesus? Ja, det är ju egentligen bara att läsa evangelierna. Så kommer ni att inse att han tänkte rena tankar. Avslutningsvis i tankens rum så vill jag lyfta fram Filipperbrevet 4. Det var det här jag var inne på lite grann för en liten stund sedan. När jag talade om att vi kan välja vårt tänkesätt eller vad vi tänker på. Det här är ett underbart ord. Ta till er det. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan av bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Hör här. Här har vi receptet. För övrigt, syskon, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Tänk på allt sådant. Alltså, det finns möjligheter för oss att kunna välja vad vi tänker på. Det är intressant. Många skyller ifrån sig att jag kan inte hjälpa vad jag tänker. Det kommer så massa. Men på något sätt har det här kommit in. Ofta genom de här organen vi har blivit utrustade med. Syn, hörsel och smak och så vidare. Det är ju därifrån allt matas in och lagras i det här gröna rummet. Det är ett bråte utan dess like. Men vi kan få en utrensning här. Om vi åkallar Jesu namn och ber honom komma in och städa. Han som är ljus och inget mörker finns i honom. Släpp in honom i mörkret hemma hos dig. Och han kommer att avslöja varje liten dammråtta i minsta hörn. Och så blåser han med sin ande och råttorna försvinner. Och när det är rent och städat, då kliver den helige ande in. Där känner han sig hemma. I ett rent och städat tankeliv. Gud vare lov och pris. Nu kliver vi in i röda rummet. Ja. Tänk ändå. Ljushuvud. Nej, men det här röda rummet. Känslans rum. Oj, vilken verksamhet i det här rummet. Det skulle man kunna kalla en verkstad av vilket vanligt slag. Med maskiner som pågår där hela tiden. Av olika slag, av olika karaktär och olika syfte och målsättning. Och ett av de starkaste och mäktigaste verktygen eller maskinerna som finns i det här känslans rum är aggression. Jag blir så glad när jag ser dig. Nej, aggression var det. I Jakobs brev ska vi läsa det första kapitlet. Jakobs brev, första kapitlet. En rak och tydlig uppmaning till oss. Detta vet ni, mina älskade syskon. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Här var det inbäddat också receptet för att få bort aggressionen. Vi har ju olika karaktärsdrag som på något sätt karaktäriserar oss som människor. En del är väldigt snabbt tvärilsk. Det liksom tänder på 100 knutar på en gång. 0,3 sekunder så är man upp i full kareta. Och så då 0,4 sekunder efteråt så är man som ett fromt lamm. Andra kan... Det stiger och stiger och stiger och till slut så brister det ut någonting. Och sen går man och ältar det här och ältar och ältar och ältar. Och så fort man ser den där människan man blev upprörd på, ja men då kommer det igen. Och så går man och ältar och ältar och ältar. Och när det går den där. Och sådana människor kan man ha jättejobbigt med en lång tid framöver. Tills en dag helt plötsligt man möter den där människan igen och det där orosmolnet som lägrades över den personen har helt försvunnit. Det är blå himmel och fåglarna kvittrar och det är lugnt. Vreden har gått över. Men gode Gud, hjälp oss att vi kan vara sen till vrede. För en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Sagt mod. Efesierbrevets fjärde kapitel ska vi gå till. Efesierbrevet 4 och vers 26. Nej, men vad har jag skrivit för någonting? Det finns ju bara 23 versar i Efesierbrevet 4. Nej, nu är jag och cyklar. Jag var på Filipperbrevet. Läs högt för mig någon som har hittat igen det där. Jag börjar söka efter. Eller för... Yes. Nej, jag tror att... Ja, precis. Det var 5 och 26, va? Yes. Och ge inte djävulen något tillfälle. Jag läser det här högt för inspelningens skull. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Jag har tänkt på det där så här i efterhand lite grann. För om man låter vreden, man somnar in i vredes mod, så har djävulen en inkörsport rakt in i ditt tankeliv och i ditt känsloliv. Så att när du vaknar på morgonen så kanske du är vred redan från morgonkvisten. Arg och sur, arg och vred. Det är inte någon bra morgonrutin att vakna upp med ilska inom sig. Aggression. Varför har Gud utrustat oss med detta? Men så har han gjort. Kärlek och lust, det låter ju mycket, mycket trevligare. Och då går vi till skapelsens början i första Mosebok 1:28. Där talar Gud till sina skapelsens krona, Adam och Eva, och säger till dem att uppfyll jorden, föröka er och uppfyll jorden. Vilket jobb för två människor, Adam och Eva, vilken. Men det talar lite grann om, ni läser det här 1:28, så står det ordagrant. Jag har så stor bibeln, så det är mycket, mycket papper. Jag tänkte att jag skulle köra en genväg, men det gick inte. 1:28 så står det så här. Gud välsignade dem, alltså Adam och Eva, och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det är en ganska stark kommando. Var fruktsamma och föröka er. Och det anspelar väldigt mycket på detta. Kärleken och lusten till varandra, vi människor. Gud har gett oss känslorna för att vi ska använda dem på ett positivt sätt. Men du vet att vi har en avsvuren fiende som älskar att förklä sig. Och säger liksom att det är ju huvudsaken att vi älskar. Och sen får man älska vad man vill. Älska träd och älska hästar och kor och allt vad som kommer i ens väg. Men vi ska älska varandra, säger Jesus. Och därför har han också instiftat ett förbund mellan man och kvinna. Att älska varandra. Och att föröka sig. En naturlig följd av en sann och ärlig och äkta kärlek. För att kärleken är en styrkedemonstration av icke vanligt slag. Höga visan talar om den här kärleken. Nu ska jag se om jag hittar igen. Höga visan 8, vers 6 och 7. Så säger ordet så här: sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga. Det största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon vill ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd. Kärlekens låga. Men den är så stark, så i fel händer, i djävulens händer, så blir den en till fördärv för människan. Kan lätt ledas på villovägar. Och då blir det en kärlek som går överstyr. Den går inte att hejda. Och det här med kärlek och lust. Lustan är ju en drivkraft som ibland kan gå överstyr hos människor som inte har rätt tankar ifrån Gud. Men kärleken stör den inte om den inte själv vill. Alltså den är som en vulkan. Och som kan... När man älskar sig själv kan man ju göra. Det är nästan en förutsättning för att man ska kunna älska andra. Men ibland, och där ser man hur den onde förleder människor. Han som tog ihjäl Anna Lind Han sa att det var någon som sa det till honom i hans tankeliv, att han skulle göra det här. Och jag tror inte det var Gud. Men han kanske använde sig av en förställd röst. Att han fick för sig att det här var nästan en gudomlig kallelse. Gå och pricka ner henne. Men djävulen är en mästare på att härma efter apa. Gud är sanning. Djävulen är sannolik. Hör ni skillnaden? Gud är sanning. Djävulen är sannolik. Inte sanning, men lite grann åt det hållet. Så därför är det så svårt för vissa som lever i utkanten att skilja mellan sannolikhet och sanning. Men om vi övar upp vårt sinne, får samma sinnelag som Kristus hade, så kan vi avslöja djävulens listiga angrepp och säga: fot, Satan, håll dig på din plats. Och så kan vi fokusera om på sanningens Gud. Säg mig sanningen, Herre. Amen. Säg mig sanningen. Glädje då. Den måste ju finnas med i känslans rum. Man kan ju ha skrattat, ett gott skratt förlänger mun livet. Lukas 2:10, då kommer vi in i julevangeliet rakt av. Julevangeliet, och vad säger julevangeliet om glädje? Jo, just det. När herdarna ute på marken som vaktade fåren om natten fick se det här stora ljuset och änglar som kom som en svärm svalor, höll jag på att säga, över dem, så blev de ju jätterädd. Men då sa ängeln till dem: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för halva befolkningen. Nej, hela folket. Amen. Hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. En stor glädje för hela folket. Och sedan upprepar Jesus det här när han kommer i sin verksamhet och börjar predika och börjar tala starkt. Så talar han om en stor glädje. För att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså, kan man ha det roligare än tillsammans med Jesus? Och ibland så kan man ju fundera, jag har tänkt på det ibland, när jag har sett sångarna stå framme vid kyrkan och sjunga om han är min sång och min glädje. Och så ser de ut som 7 svåra år. Och det här är 8:e året som man är på väg in i. Och så sjunger man: han är min sång och min glädje. Oj, vad jobbigt. Jag tycker att det borde återspegla sig när vi sjunger om Jesus på det här sättet. Om en stor glädje. Om det var någonstans det vore svårt att sitta still och stå still, så borde det vara i Guds kyrka, i församlingen. Därför att Jesus, han har segrat. Han har segrat på korset. Korset där Jesus gav sitt liv. Amen, Jesus. Snacka om stor glädje. Skratta er lyckliga. Nej, skratta er lyckliga kanske. Men man kan skratta sig lycklig också. Vi går till Romarbrevet 12 och vers 15. Det kommer en uppmaning som kan vara lite frestande och svår. Det står kort och gott: gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Ja, det kan vi väl köpa. Men det där med glädjer med dem som är glada. Grannen han skrapade fram 3 tv-apparater. Precis. Och där skrapade han 3 miljoner. Åh, vad jag blev glad. Man kan ju vara jätteglad åt andra. Men det står faktiskt en uppmaning. Glädjer med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Det är ju alltså, det är ju så att delad glädje är dubbel glädje. Delad sorg är nej. Det är som att det blir lättare. Det är någonting som sker när vi delar gråten. Tills den han gråter med mig, tills gråten har gått åt. Jesus, han grät när han tittade ut över Jerusalem. Jesus var full av känslans rum. Han var vred på fariseerna, kallade dem huggorms yngel. Känn på den. Han kanske kunde vara så där jätteglad också. Ja, jag tror att de som var runt Jesus, de hade det jättekul. Roligt. Jag menar, tänk på de gånger det har hänt saker och ting. Om man har sett en människa bli befriad, upprättad och helad och frälst. Vilken glädje. Då är det inte svårt att glädjas med någon som är glad. Nej, då är det sannoliken en glädjeboost. Glädjer med dem som är glad. Vi börjar närma oss en besvärlig sak, sorgen här. Jag har bara ett bibelord om sorg, men jag tycker ändå att den bör vara med. Ifrån Psaltaren. Där sorgen kan drabba oss, så kan det bli som kung David beskriver det. Förbarma dig, Herre, jag är i nöd. Mina ögon är skumma av sorgen. Jag är matt till kropp och själ. Alltså, sorg är svår att beskriva. Vad är sorg och hur känns sorg? Men jag tycker David får fram det ganska tydligt här. Jag är matt till kropp och själ. Jag upplevde det så konkret, tydligt när en av mina bröder gick bort. Hastigt och oförutsett. Han blev innebränd på ett målerilager i Lycksele. I oktober 1974. Och jag trodde att jag kan aldrig mer bli glad. Jag såg på min mamma, min mor, och tänkte hon kan aldrig mer skratta. Så genomgripande sorgsen människa har jag aldrig för eller tidigare sett. Som en mor som hade bett dag och natt. Jag är matt till kropp och själ. Vilken känsla. Och det är därför så Bibeln uppmanar oss. Sörj med den som gråter. Gråt med den som gråter. Alltså det på något sätt kan det lätta och dra upp oss på fast mark igen. Och det såg jag också exempel på människor runt omkring min familj. Människor utanför kyrkan som inte var bekännande, men de sa till mamma att man inte förstår väl att Egon, han är på rätt ställe. Jag sa ofrälsta människor till min mamma. Och på något sätt så blev det här en hjälp för henne att fästa blicken på. Han är framme. Han är där han ska vara. brandmannen som hittade honom inne på lagret, han hittade honom på knä i ett rum. Han hade krypit undan. Och han sa att det var en sån frid i det där lilla rummet där han hade krypit undan lågorna. Och det låg han på knä. Så han sa att brandmannen var en äldste broder från pingstförsamlingen i Lycksele. Han sa att det kändes som att här hade hänt någonting. Ett änglabesök kanske. Blå rummet, avslutningsvis. Nu går vi in i tredje rummet. Och det är inte vilket rum som helst, utan det är viljans rum. Och den börjar tidigt, redan i 2-3 års åldern. Jag vill, mamma, jag vill. Och jag vill inte. Och jag vill. Det är en väldigt stark känsla. Johannes evangelium, 4 kapitlet. Och vers 34. Då säger Jesus så här, och det är en märklig, vad ska man säga, snabbmatsbutik som han besöker. Min mat, då hade de varit iväg för att köpa mat åt han där vid Sykars brunn inne i stan och köpt hamburgare. Och så kommer de till honom och så säger han, han redan mätt. Jag har mat som ni inte känner till. Och så säger han så här, Jesus säger, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det är ju ett viljebeslut som Jesus har tagit redan från födelsen. Han valde att gå ödmjukhetens väg, ägna till döden på ett kors. Det snackar vi om stark vilja. Och vi säger ofta kanske, eller ofta, ja, det är svårt att avgöra för mig, men man hör ibland alltså att man villkorar sin vilja. Jag vill göra det här. Om inte jag får det här, så då kommer det att hända saker och ting. Så man använder viljan på något sätt som ett argument för att också kunna koppla på andra vagnar på det här tåget. Viljan först, det är ett starkt lok som bara tuffar på, som säger i uppförsbacke, så säger det skjut på, skjut på, skjut på, skjut på. Och så när det kommer över krönet och börjar gå ut för det, behövs inte, behövs inte, behövs inte, behövs inte. Det går fort ut för, men det är jobbigt upp för. Skjut på, skjut på. Viljans rum. Matteus 20, verserna 30-34. Är ni med? Det satt två blinda vid vägkanten. Och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, Herre Davids son, förbarma dig över oss. Folket sa åt dem att hålla tyst. Men de ropade ännu högre, Herre Davids son, förbarma dig över oss. Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade. Frågade. Märkligt. Alla där i folkhopen visste att de här var blind. Och tydligen så var de döv. Inte döv, för att de hörde ju folket säga att tig var stilla, men de höjde bara rösten. Men de var döv. Alla visste om det. Utom Jesus tydligen, för han frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? Är han blind? Nej, Jesus ser rakt in i hjärtat på oss och han vet mycket väl vad vi behöver. För än ett ord är på vår tunga så känner Herren det till fullo. Varför, frågar då Jesus, vad vill ni att jag ska göra? Viljans vapen. Gud vill att vi ska presentera vad vi vill. Hur ska vi veta att vi får ett bönesvar om inte vi har fått presentera vår vilja? Vi står i en uppmaning i Bibeln att låt han få veta alla era önskningar. Vill ha. Men i det här fallet så tror jag det var framför allt en sak som han önskade sig. Vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarade: Herre, gör så att våra ögon öppnas. Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och följde honom. Vad hade skett här om folket hade fått dem att tystna? Ibland så är vår bön under en attack. Att det är lika bra jag ger upp. Tyst. Han har inte tid med dig just nu. Vi är på väg dit bort. Så han har inte tid just nu. Så tyst. Men då ropar vi ännu högre. Gode Gud Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Ibland så behöver vi höja vår röst. Och ibland behöver vi vara envisa och fästa vår vilja vid att jag ger inte upp. Vi ger inte upp, utan vi fortsätter att ropa till Herren. Herre, förbarma dig. Jesus, han fylldes av medlidande. Lukas 10 och 38-42. Då hittar vi en märklig situation igen, där Jesus är i centrum. Jag kan läsa från vers 37. Men om dagen därefter kom ner från berget så möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen. Här hör än en gång ett rop. Tydligen måste man göra sig högröstad i folkhopen. Hjälp! Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande sliter i pojken. Och så skriker han plötsligt till. Den sliter i honom och frågan står kring munnen på honom. Och den vill knappast lämna honom och sluta misshandla honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut anden, men de kunde inte. Jesus svarade: Du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? För hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och slet och ryckte i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaks till hans far. Jag körde bara rakt igenom. Men det fanns, om någon var uppmärksam, ett ord om viljan. Du fördärvade släkte som inte vill tro. Har tron kopplat till viljan? Tydligen. Han kom ju till sin hemstad, vet ni. Och där kunde han inte göra just någonting. Varför? Därför att man inte ville tro. Tro och vilja hör ihop. Man kan inte beställa tro på postorder. I dessa tider så är det speciellt sen leverans av tro. Men man kan fästa sin vilja. Jag vill tro. Vad vill ni att jag ska göra för er? Ja, vi vill att du ska komma än en gång över oss med din heliga ande. Smörj oss varenda en på ett sätt som aldrig tidigare. Kom över oss. Romarbrevet 7. Nu börjar vi gå in för landning. Romarbrevet 7. Romarbrevet 7 och verserna 18-20. Och det här har jag också, kanske det här bibelordet har jag kanske fäst viss fel fasadfärg. Den kanske skulle ha varit inne i tankens rum. Men hör här. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Kött, sinne är död. Nej, men nu läser jag fel igen. Jag skulle behöva en återgång till. Det har jag läst en gång, har jag för mig. I Romarbrevet 7 står det så här. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör, säger Paulus. Att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det ju inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är knasigt det här. Oj, men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Alltså, det här är ju intressant. Att syndens makt i oss. Och Paulus nämner ju om det här liksom hit och dit. Och man förstår ju att det börjar vara kaos i Paulus tänkesätt och så här. Han säger i 24 versen står det så här att jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp med alla de här problemen? Jag vill det jag inte vill och det jag gör. Vad vill jag? Ja. Vem ska hjälpa mig? Och svarar han i samma andetag. Alltså, så här. Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Han påpekar detta, och där kommer vi få fram till en situation där problemen sitter. En kamp mellan kött och ande. Och köttet vill åt ett håll och anden vill åt ett håll. Och vi behöver jobba på det här. Det är därför kanske Paulus pratar också om att arbeta på er frälsning. Är inte det färdigt? Ja, men vi har ju det här köttet. Och så har vi anden. Ja. Ett bibelord till på det blå rummet. Filipperbrevet 2. Står det så här i den 13:e versen i andra kapitlet. Hör här, ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Prisa Gud! Alltså ibland så blir man svarslös. Eller frågelös. Man har ju fått svaret här. Det är Gud som verkar i er, så att ni både till vilja och gärningar förverkligar hans syfte. Så vilken nåd att få tillhöra honom. Nu går vi in för landning. Jesaja 26 och vers 3. Jesaja 26. Där står någonting som när vi talade om detta, att ha Kristi sinnelag. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Det var lite grann med det här, hur man ska kunna få Guds tankar att fungera i ens liv. Jo, genom att bevara sig fast i sitt sinne. Jag är fast besluten, det här är en viljehandling, att följa Jesus. Vad som än händer. Jag har beslutat mig att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Kan stanna där, det finns flera versar att välja på. Men jag började så lågt så att jag tror inte. Lukas 24 och vers 45. Lukas 24 och vers 45. Då hamnar vi i sällskap med Emmausvandrarna. När de går tillsammans med Jesus och fattar inte att det är Jesus som går med dem och berättar om, och han frågar dem och är så intresserad av vad som har hänt. Varför ser ni så sorgsna ut? Är du från månen? Har du inte varit med här i närheten och sett och hört vad som har hänt? Och så berättar de för Jesus vad som har hänt och att han är död. Och han sa ju att han skulle uppstå efter 3 dagar, men vi fattar ingenting. Vi lämnade allt och gick. Och vad intressant, säger Jesus. Då står det så här, vers 45. När de har haft det här intressanta samtalet och Jesus har haft ett bibelstudium av icke vanligt slag. Tänk att få vara med och hört det där bibelstudiet. Och ändå fattar de inte. Det var inte förrän han gjorde en handling som på något sätt tände till i deras tankeliv. Han bröt brödet. Minns ni vad han hade sagt till dem vid nattvardsfirandet? Gör detta till minne av mig. Och det var bara en handling som behövdes för att låsa upp det som hade varit stängt. Det här tankerummet hade varit stängt, tillfälligt blackout. Men så gör Jesus någonting. Det står så här i 45 versen. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han behövde öppna deras sinnen för att de skulle förstå skrifterna. Här har vi en stor nyckel till varenda rum i det här komplexet. Han kan öppna. Det är genom Jesus själv. Nu har vi lämnat båthusen, fiskebodarna. Och nu ska ni få se ett nytt hus som ser lite annorlunda ut. Det här är du och jag med Jesus på insidan. Efesierbrevet, 2 kapitel. Det blir avslutningsbibelordet. Var lugn. Efesierbrevets 2 kapitel, verserna 11-22, så läser jag. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni vet det jag nämnde om i Efesierbrevet, och fyllt utav förr och nu. Förr och nu, det återkommer hela tiden. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallade sig omskurna, med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbundet med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Hallå? Långt borta har han förkunnat frid. Och för er, och för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Och hör här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Jag har en boning! Och då var det mer än en sjöbod, kände jag. Det är någonting åt det här hållet. Sjöbodar i all ära, men det här är lite andra himmelska dimensioner. Åter till ursprunget. Det här var vi var. Det här var vi blev. Var, blev. Slut på predikan. Amen.